Man är fortfarande kvar i Refidim, där klippan Horebs klippa hade givit en vatten ur de hemliga förråden. Nu kommer en annan problemsituation, i det att Israels folk för första gången möter fientlighet ifrån en annan nation, nämligen amalekiterna, som troligen var avkomlingar av edomiterna, eller en del av edomiterna, som i sin tur var avkomlingar utav Esau, Jakobs bror. Och där fanns naturligtvis nedlagt en viss fientlighet, nedärvd från tvisten mellan de båda tvillingbröderna Jakob och Esau. Och amalekiterna, står det, ger sig i strid med Israel i Refidim, vers 8. Det är tydligen så att det är israeliterna som här anfalls, blir anfallna. Israeliterna har inte fått order om att ge sig in i något krig. Och möjligen är amalekiternas syfte inte bara att stoppa Israel i deras framfart där i öknen, utan möjligen att göra slut på denna nation Israel som trädde fram i sådan makt och härlighet. Och jag tror här att vi har den första hedniska attacken på Israel som en prototyp på vad Israels nation historien igenom har genomlidit i form av fientlighet ifrån den hedniska världens nationer och folk. Här är någonting mer än en ren politisk attack, ett rent utövande av krigisk våld. Här finns en andlig fientlighet emot denna nyväckta och nyfrälsta nation som skulle uppenbara vem Gud var och som i sig själv var bärare av löftena till Abraham, löftena om den utlovade säden som sträckte sig ännu längre tillbaka i tiden, ja, ända tillbaka till Edens lustgård. Här var den utlovade sädens bärare. Genom Israels nation skulle välsignelse komma en hel värld till godo. Och djävulen visste tydligen detta. Och gång på gång så upplever denna nation svåra attacker ifrån en andlig, mot Gud fientligt inställd verklighet. Jag tror det är en satanisk attack som Israel här ställs inför. Det är en andlig strid i första hand. Och det är en förebildlig händelse till all fientlighet som visats Israel mot Israel historien igenom, och som vi tydligen idag ser ett återupplivande utav på grund av att Israel återigen har etablerat sig som en självständig nation sedan 1948. Och det är märkligt att just i vår tid så tilltar fientligheten mot Israel. Där menar jag alls inte att Israel på något sätt idag utgör en upphöjd manifestation utav ett folk som följer Guds vilja. Inte alls. Du har i nuvarande Israel ett ganska gudsfrånvänt folk och materialistiskt inriktat folk som i stort är ateister. Men här håller Gud på att göra någonting igen. Jag tror att scenen håller på att sättas i ordning för de gammaltestamentliga löftenas fullbordan i nationen och igenom nationen Israel. Genom den nationen skall han komma tillbaka. På grund av den nationen skall han återigen inträda i världen och upprätta riket enligt löftena till Abraham en gång om den fysiska sädens regering på jorden. Men jag tror här också att vi har en förebild av vad alla gamla testamentets strider egentligen innebär. Det krig som vi ibland nästan gömmer våra ansikten inför då vi läser i skriften och säger: hur, Gud, kan detta vara möjligt? Att krig får förekomma i den heliga historien. Mina vänner, gamla testamentets krig är någonting mer än de strider som idag råder utöver världen. Det är någonting mer än den fientlighet som idag bevittnas mellan nationerna. Krigen mellan Israel och de omkringliggande folken är i första hand av andlig karaktär. Här är sataniska attacker på ett folk som inte alls var fullkomligt, men som trots allt var bärare av de gudomliga löftena och i sig själv var den fysiska säden som en gång skulle uppenbaras i det att den föddes in i universum och in i det människosläkte som vi tillhör, i Betlehem en gång, av Judas stam, av Israels folk. Och gång på gång kan vi läsa om attackerna på denna säd, vilket på intet sätt försvarar det onödiga våldsdåd som Israel gjorde sig skyldiga till och som de också ställs ansvariga för inför Gud. Men gamla testamentets krig och strider är egentligen av andlig karaktär. onda andemakter bakom de avgudar som folken tillbad på den tiden reser sig upp emot den levande Gudens folk för att omstörta hans städer och förinta den utlovade säden och omintetgöra möjligheten för Kristus att födas in i människosläktet. Om du har den bakgrunden lite grann, när du studerar Gamla testamentet, kanske inte oppositionen blir alldeles så stark alla gånger. Mose inser nu att här räcker det inte med svärd och soldater. Han avdelar visserligen Josua att ta ut åt sig män som skulle bemöta amalekiterna och deras attack. Men, står det, jag själv vill i morgon ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Så står det att Mose och Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och i vers 11 tror jag vi har beviset för att här är det verkligen frågan om en andlig strid i första hand. För så länge Mose höll upp sin hand, ett tecken på att han var stadd i bön, så länge han höll upp staven som han höll i sina händer, så länge han så att säga visade det yttre tecknet på bön, så rådde Israel över amalekiterna. Men när han lät sin hand sjunka ner, möjligen av trötthet och utmattning, då rådde amalekiterna. Och när man insåg detta, så länge Mose bön fungerade, så hade Israel framgång. När man insåg att det var bönen som var hemligheten till framgången och möjligheten till seger denna dag, då understödde Josua och Hur hans trötta händer, och de lät honom sätta sig ner på en sten, och Aron stödde hans ena hand och Hur hans andra hand, så att han kunde upprätthålla sin böneställning och befinna sig i oavlåtlig bön till Gud till dess att solen gick ner och Josua slog därmed amalekiterna och dess folk. Där har vi en tydlig angivelse om att detta var en andlig strid som inte kunde vinnas med svärdsägg utan med bön. Och många är bevisen på detta i de konflikter som Israel drabbas av i Gamla testamentets historia. Vi talade förra sommaren om Hiskia när vi gick igenom konungaböckerna. Kommer ni ihåg när Jerusalem var omringat av 180 000 assyriska soldater med kejsar Sanherib, den assyriske konungen som var den tidens största härskare med ett världsimperium bakom sig. Lilla Jerusalem, en munsbit för assyrierna såklart. Alla andra städer hade blivit honom underdåniga. Alla andra folks gudar hade kommit på skam. Vad är det Hiskia försöker förleda er till? Ropade man mot judarna där uppe på stadsmuren. Tro inte på Hiskias gud. Och Hiskia i stor bedrövelse befann sig i bön, ropande till himmelens Gud att han skulle rädda dem ur denna svåra, omänskliga konflikt. Jerusalem var belägrat och tydligen ett lätt byte för världshärskarna assyrierna. Men på grund av bön så vet vi hur det gick. Gud grep in och israeliterna behövde inte ens lyfta ett svärd för att assyrierna med dess konung Sanherib skulle ge sig på flykten tillbaka till Nineve. Så är det alltid, mina vänner. Guds verk uppehålls och leds till seger genom bön. Det är därför som Paulus också skriver i Efeserbrevet som vi nyligen har talat om, att våra vapen är inte av kötslig natur. Ty den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod, utan mot världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Därför fordras den andliga vapenrustningen och framförallt bönen. Israel lärde sig alltså att deras konflikter med fientliga makter endast kan vinnas genom oavlåtlig bön. Och så är det än idag. Församlingens arbete går framåt i takt med oavlåtlig och uthållighet i bönen. Men församlingens arbete går likaledes bakåt i takt med försummelse i bönen. Och vad svårt det är att bedja. Till och med den store ledaren Mose blev trött och behövde uppehållas i sin egen bön. Och vi behöver uppehålla varandra i bön. Församlingens pastorer behöver uppehållas i bön. Vi behöver bedja med och för varandra om vårt arbete ska gå framåt här i denna stad. Vi behöver bedja för Annedal runt omkring oss. Oh, vilken nöd vi borde ha för människor som lever och bor där du och jag framlever vårt liv. Bön, bön, bön och arbete och Josua som var där nere på slagfältet behövs för att Guds rike ska gå framåt. Och innan vi lämnar detta så vill jag också att vi lägger märke till att Herren säger till Mose nu när detta har hänt. Mose, teckna upp detta till en åminnelse i en bok och inprägla det hos Josua. Teckna upp det i en bok. Här är ett litet ställe som ger oss god tro att bemöta det argument som reses emot mosaiskt författarskap av Moseböckerna. Det har ju nämligen hävdats att Mose inte ens skulle kunna ha varit skrivkunnig. Och ännu mindre i alla fall skulle kunna vara författare till Moseböckerna. Men här får Mose på Guds egen befallning i order att teckna upp allt vad som nu hade hänt i en bok. Och på många ställen genom Moseböckerna återkommer denna order till Mose. Skriv ner alla de ord som jag har talat till dig. Lägg märke till att Mose väl kunde skriva. Och att Mose väl också hade anledning att skriva och nedteckna det märkliga som hände under denna ökenvandring. Så kommer vi då till 18 kapitlet. Där vi ska stanna en stund. Nu kommer Jetro, prästen i Midjan, Mose svärfar. Ni kommer ihåg att när Mose hade flytt ifrån Egypten, rädd för den farao som stod efter hans liv på grund av Mose hetlevrade sätt att försöka hjälpa israeliterna, hebreerna, hans bröder, när dessa utsattes för orättvisa, orättvis behandling. När dråpet blev känt måste ju Mose fly, han kom till Midjan. Där gifte han sig med en av Jetros döttrar, Sippora. Med henne fick han 2 söner. Nu var det tydligen så att när ökenvandringen skulle börja, Mose antingen hade skickat hem Sippora och de 2 sönerna, eller att han från första stund hade lämnat dem hemma hos svärfader Jetro när han begav sig ner till Egypten för att frigöra sitt folk. Men nu hade frigörelsen ägt rum, nu hade vandringen börjat och nu var man uppe i öknen. Och nu kommer då Jetro till Mose med Sippora, Mose hustru och de 2 sönerna, och familjen återförenas igen. Lägg märke till att Jetro är präst. Det är ganska intressant, va? Att här finns en präst. Långt innan, inte långt innan, men väl innan det levitiska prästerskapet institueras. Innan Israel själv hade sina präster. Så finns här en präst som är av icke-israelitisk börd. Visserligen en utav Abrahams söner, också Jetro, eller Midjaniterna. Till med sin hustru Ketura födde ju Abraham Midjan. Och midjaniterna är på så sätt också delvis, kan man säga, avkomlingar utav Abraham. Och kanske det är på grund av det som också denna släkt, midjaniterna, ägde sin tro från stamfadern Abraham. Och där fanns alltså verksamma präster. Prästen i Midjan, Jetro, Moses svärfader, har nu hört om de underbara saker som Gud har gjort för detta folk. Och han liksom kommer för att få gratulera. Han liksom kommer för att få vara med och glädja sig över det märkliga och stora ting som Gud har gjort. Och när han kommer så står det i vers 8 att Mose ytterligare förtäljer för honom allt vad Herren hade gjort med fara och egyptierna. Och under ökenvandringen, under vedermödorna, under allt som de hade haft att utstå på vägen. Och hur Herren hade räddat dem under allt. Och då står det att Jetro fröjdade sig. Ja, det står att han prisar Gud. Han kände tydligen Gud. Och han säger i vers 10, lovad var det Herren som har räddat er ur egyptiernas hand och ur faraos hand. Herren som har räddat folket undan egyptiernas hand. Nu vet jag, säger han, att Herren är större än alla andra gudar. Möjligen hade funnits någon form av tvekan där tidigare hos Jetro i det att folken så ivrigt ju också tillbad andra gudar. Men genom Herrens förlossande av Israel ut ur Egyptens land, genom just de typer av plågor som drabbade landet, så hade Gud bevisat sin suveränitet över de egyptiska gudarna. Eftersom var och en av de egyptiska gudarna ju kom på skam. Solguden, Nilflodens gud och så vidare. Ni kommer ihåg. Nu vet jag att Herren är större än alla andra gudar. Till så bevisade han sig när han handlade övermodigt, när man handlade övermodigt mot detta folk. Det gick inte att behandla israeliterna hur som helst. Det gick inte att behålla dem i fångenskap och förtryck. Det gick inte att hejda dem till och med när Röda havet låg framför dem så som en ogenomtränglig mur. Gud var sitt folks förlossare och ingen kunde hindra honom att frälsa sitt folk. Allt i enlighet med löftena till Abraham. Den som förbannar detta folk ska vara förbannad, men den som välsignar detta folk ska vara välsignad. Och Jetro ger sig inte med det. Han offrar brännoffer och tackoffer till himmelens Gud. Och han slår sig ner med Mose och Aron och de övriga i familjen och de äldste i Israel. Och har en måltid som det står inför Gud. Nästa dag så går Jetro omkring i det stora israelitiska lägret. Och då lägger han märke till sin måg, Mose, som sitter där på en upphöjd plats. Och så lägger han märke till hur massor utav människor som har samlats omkring Mose. Mose talar inte till folket, men en och en utav dessa, eller två och två utav människorna i den långa kön omkring Mose, träder fram till Mose för att framlägga en tvist eller ett problem eller en svårighet som de nu ville ha Mose hjälp att avklara. Till tydligen hade nu folket börjat inse att det var hos Mose som Guds auktoritet ändå låg. Och villigt böjde man sig för hans rådslut och hans dom. Och man kom till Mose för att få svar ifrån Gud, står det. Men Jetro inser också det opraktiska i denna situation. Jetro var tydligen någonting av en administratör, av en organisationsmänniska. Och han blev på en gång alldeles upprörd. Vad är det här för organisation, Mose? Här sitter du hela dagen och dömer folket. Du är ensam och så många som behöver hjälp. Det kan väl ändå inte vara meningen. Och förresten, tänk på dig själv också, Mose. Hur menar du att en sådan stor arbetsbörda rätteligen ska kunna vila på en enda person? Du kommer att slita ut dig i förtid, Mose. Och folket kommer aldrig att se Kanans land om det ska fortsätta på det här sättet. Ja, Jetro kanske såg. Och med viss medömkan naturligtvis, eftersom Mose stod honom så nära, att Mose ju blev utmattad och uttröttad av att hela dagen sitta där på domarsätet och ändå inte kunna hjälpa alla som kom för att få hjälp. Och han varnar Mose. Du måste lugna ner dig, Mose. Du måste ta det lugnt. Du själv kan inte bära på hela denna bördan. Jetro var förståndig. Han visste att den Gud som Mose tjänade var också den Gud som hade skapat Mose kropp. Var också den Gud som hade skapat tiden och bara givit oss 24 timmar om dygnet. Han var den Gud som hade menat att med den kropp vi har ska vi tjäna Gud med den tid vi har. Men inte över den kroppsresurser som Gud har givit oss. Och inte med mer tid än Gud har givit oss. Förr eller senare leder till kaos, psykisk nedbrytning, splittring. Hur många har inte drabbats av detta, inte bara i det civila utan också i Guds församling. Och det är inte bara pastorerna som ibland får ta på sig för stort ansvar och splittra sin energi och bli splittrade och upptagna av för många uppgifter, att ingenting kan man gå in för på ett helhjärtat och helgjutet sätt. Tankarna ska vara en där, en här, och till slut har man ingenting att ge. Vilken fara detta är. Jag tror att här kom Jetro med Guds varningsfinger. Här har djävulen nyligen misslyckats med attacken genom amalekiterna, genom det yttre våldet, genom de yttre försöken att ödelägga Guds folk. Men nu har han en mera subtil väg. Han ska ta koll på ledaren. Han ska låta honom tro att han själv måste bära bördan av detta stora folk. In till de minsta små triviala problemen. Tack gode Gud att Jetro kom innan det var för sent. Det skulle behövas lite fler getroar som kom och sa: lugna ner dig. Det här är inte riktigt. Gud har givit dig en kropp och ett liv och 24 timmar om dygnet. Och han har inga andra planer med dig än att du ska rätta dig efter de resurser han har givit dig i egenskap av den kropp du har och i form av den tid som han har givit dig. Och Gud har förvisso inte för syfte och inte för avsikt, tror jag, att någon människa ska slita ner sig och slita ut sig och bli förstörd i Guds verk. Det kan inte vara Guds syfte. Han har givit oss en kropp som är den heliga andes tempel och som vi har ansvar för att förvalta, att sköta om, att motionera. Hur sköter du din kropp? Det är en gudstjänst att ta hand om sin kropp. Hur sköter du din tid? Det är en gudstjänst att ta hand om sin tid. Pressar du dig för hårt? Ger du dig in på för mycket? Du kanske gör mer än Gud hade tänkt att du skulle göra. Och det kanske till och med har kommit därhän att du säger, jag har bara inte tid för bibelläsning. Och bön, när ska jag göra det? Se hur fullpackad min dag är. Om det är på det viset, min vän, då har du för mycket. Gud säger till dig, du har för mycket att göra. Om du inte har tid att koppla av, att sitta ner, att ta det lugnt, att öppna Guds ord och bara sitta och känna, här har jag tid med Gud. Om du inte har tid på det sättet, då har du för mycket tid. Då har du mer tid för annat än vad Gud hade ämnat att du skulle ha. Se, Mose, han hade inte riktigt förstått detta. Och han behövde så väl sin svärfaders råd den här dagen. Han höll på att slita ut sig. Och små triviala problem upptog Mose tid, hans dyrbara tid, ledaren för folket som hade egentligen fullt upp med att ägna sig åt sådant som rörde hela nationens intressen. Det är intressant att det är en liknande situation som uppstår i Nya testamentets tidiga skede. När församlingen växer till och när ledarna börjar bli för få för de mångas behov. Då står det i Apostlagärningarna 6 att nej, nu måste det vara slut. Nu måste några andra få ta ansvar för den sociala förvaltningen här i församlingen. Vi måste få tid, mer tid över till det som är, Gud har lagt på vårt hjärta som vår uppgift, som vår kallelse, tid för ordet och bönen. Och så utser man den dagen diakoner, ni vet. Och det var Guds lösning. För få att möta de mångas behov. Det var problemsituationen. Ledarna hade ej tid att ägna sig och koncentrera sig på det som var det viktigaste för den. Utan det blev splittrade och arbetet led utav detta. Ett djävulens knep att förhindra Guds verk. Vad är då Jetros lösning på det här? Han säger nu, vers 17. Hör du Mose, du går inte tillväga på det rätta sättet. Han vågar tillrättavisa Mose. Du gör inte rätt, Mose. Både du själv och folket omkring dig måste ju bliva uttröttade. Ja, det var faktiskt inte bara Mose som led av denna situation. Det var naturligtvis de hundratals människor som stod där och svettades hela dagen och tänkte, när i all världen ska vi komma fram till Mose? Och säkerligen var det sådana som stod längst bak i ledet som tänkte, nej, det är ingen idé. Det är lika bra vi struntar i att försöka få klarhet i den här tvisten, i den här frågan. Vi går hem. Här kommer vi aldrig fram. Och många gav upp och gick hem i ofrid utan att få sina problem lösta och möjligen tog lagen i egna händer och gjorde så som de själva valde och tyckte. Och detta hade en demoraliserande effekt när man inte fick komma fram och få se Guds vilja i problemet för handen. Lösningen föreslagen. Vers 18. Ett sådant här förfaringssätt är dig för svårt. Du kan inte ensam bestyra detta. Så lyssna nu till mina ord. Jag vill giva dig ett råd och Gud ska vara med dig. Du må vara folkets målsman inför Gud. Du är deras talesman inför Gud. Du är medlaren mellan folket och Gud, mellan nationen och Gud. Till att framlägga deras ärenden inför Gud. Och du må upplysa dem om stadgar och lagar. Undervisa dem på den väg de skulle vandra och vad de ska göra. Men, Mose, du behöver söka ut åt dig medhjälpare. Du behöver delegera ansvaret åt andra. Här finns problem som du håller på med som andra mycket väl skulle kunna klara av. Kanske bättre än dig till och med. Se därför ut åt dig, dugande män. Och så ger Jetro kriterierna för dessa män som skulle tjäna vid Moses sida. Det ska vara män naturligtvis som fruktar Gud. Ty det var efter Guds vilja, efter Guds stadgar, efter Guds lagar som det skulle ge folket råd att rådge i enlighet med Guds ord. För det andra, pålitliga män som älskar sanningen, som du kan lita på, håller sig till sanningen. För det tredje, Det ska vara män som hatar orättvinning. Hatar orättvinning. Här låg naturligtvis frestelsen nära till hans. Att ta emot mutor. Om två befanns i en tvist och kom till en av dessa domare för att få hjälp. Och här låg frestelsen till orättvinning mycket nära till hans. Men ska det kunna stå i Guds tjänst, i den ansvarsfulla uppgift, måste det till och med hata orättvinning. Och när Moses senare beskriver det här för folket i femte Mosebok, så säger han i 9:e versen i 1:a kapitlet i femte Mosebok: ni kommer ihåg hur jag talat till er på den tiden. Jag förmår inte ensam bära er. Hur ska jag ensam kunna bära tyngden och bördan av er och ert tvistande? Utse därför åt er visa, förståndiga och välkända män. Dessa män skulle också ha ett gott rykte om sig, vara respekterade bland folket. De skulle vara visa och förståndiga. Och så bjuder han dessa domare, detta läser jag i 5 Mosebok 1:16, att höra efter vad folket hade emellan sig och så döma rättvist mellan dem. Och vidare: ni ska inte hava anseende till personen när ni dömer, utan ni ska höra den ringe så väl som den höge, och ni ska inte frukta för någon människa, till domen hör Gud till. Men om något ärende blir är det för svårt, ska ni hänskjuta det till mig. Moses satt fortfarande kvar på domarsätet, men endast för att ta hand om de högre och svårare frågorna, som gällde kanske större antal människor, som gällde hela nationen. Och under sig hade han nu män som stod över 1000, står det. Ja, andra över 100, andra över 50, andra över 10. Folket delades upp i grupper, och över varje grupp fanns en domare som skulle kunna stå till hjälp i de olika frågorna och problemen som kom upp. Så här har också Gud tänkt det fungera i Guds församling. Och vet ni, jag tror att en av de mest angelägna behoven i Guds församling idag, inklusive Saronförsamlingen, är just äldstefunktionen. Vi håller på att närma oss i medlemstal 900 människor. Vem ska ta hand om dessa? Var finns de andliga fäderna och mödrarna? Till alla de nyfrälsta som kommer. Till alla dem som behöver undervisning och hjälp. Räcker det med att komma en gudstjänst och höra denna envägskommunikation? Nej! Det måste finnas andliga fäder och mödrar som har tid att lyssna. Som har möjlighet att ge råd och hjälp utifrån Guds ord. Som kan ta hand om problem som aldrig en pastor kan ha tid med. Jag vill inte alls säga att detta inte fungerar i vår församling. Jag tror det fungerar mycket bra på många sätt. Och mycket tack vare vår pastor Dekandets goda administrativa förmåga. Men trots att vi har äldste och att vi har goda äldste, så behöver vi faktiskt fler. Om denna församling ska kunna gå framåt och hållas vid andligt liv och vigör. Om varje människa ska kunna bli hörd i sin problemsituation. Den bördan, mina vänner, den orkar varken jag eller pastor Dekander eller de andra äldsta att ensamma bära. Det måste bli så i vår församling att Gud reser upp åt oss män som vill ingå i ett andligt ansvar. Det behöver inte vara fullkomliga och behöva känna detta att det är något slags överheliga. Visserligen är kriterierna som vi läste inledningsvis för en äldste på ett mycket högt plan. Men det är dock så att det tagits ur församlingen, och församlingen är ingen fullkomlig hop av människor. Här behövs andliga ledare, mina vänner. Och må vi verkligen lägga på våra hjärtan att allt eftersom församlingen växer till, Gud också ska förse församlingen med andliga ledare, rådgivare, människor som har tid att besöka gamla sjuka, som har tid att sitta ner och lyssna till andras problem, och som har möjlighet och förmåga att utifrån Guds ord stå till tjänst och ge råd och hjälp. En äldste funktion är detsamma som en föreståndare eller biskop, som det stod i Hedegårdsöversättningen. De två begreppen och termerna används synonymt i Nya testamentet. Äldste, beteckningen äldste, har i första hand inte med ålder att göra. Att det måste vara gamla män. Det har i första hand med mognad, erfarenhet och auktoritet att göra. Visserligen kan detta ofta sammanfalla naturligtvis med ålder, eftersom mognad och erfarenhet ju tar tid att skaffa sig. Men det betyder inte att en äldste alltid måste vara gammal för att bli äldste. Jag tror att Gud vill resa upp relativt unga män ibland oss också för att träda in i denna funktion och kunna leda församlingen vidare i den andliga striden. Föreståndartermen betecknar mer funktionen av ledarskap, äldstefunktionen som en ledarfunktion, som herdefunktionen, herden för flocken. Vi har läst kvalifikationerna från 1 Timoteus 3. Jag tror inte jag har tid idag att närmare granska dessa kvalifikationer. Vi har i vår äldste och diakonkår gått igenom både kvalifikationerna för äldste och diakoner. Och jag har gjort en stencil på detta som jag tror jag ska låta ligga där ute på bokbordet från och med nästa söndag. Men kanske ett ord också om diakoner. Till även detta är en tjänst att åtrå. Ja, här är det verkligen frågan om en tjänst. Medan äldstefunktionen betecknar ledarfunktion, ansvarsfunktion för det andliga tillståndet i församlingen, så har diakonifunktionen med den praktiska tjänsten i församlingen att göra. Diakonerna kom ju faktiskt till för att friställa det äldste att bättre kunna fullgöra sitt värv att förkunna Guds ord och tillbringa tid i bönen. Det är alltså för att avhjälpa och friställa det äldste att bättre kunna utföra sitt andliga ansvar som diakoner behövs i Guds församling. Och diakonfunktionen är en helig funktion som du bör åtrå, min vän, och som har att lära dig underbara hemligheter om Kristus. Det står ju i 1 Timoteus brevets 3:e kapitel följande, när vi läste om just diakonifunktionen, i vers 16 så beskrivs för oss Kristi inkarnation, det vill säga när Guds son kom i tjänare skepnad. Och diakonitjänsten är intimt förknippad med Kristi utgivande tjänst för församlingen. Så den som träder in i en diakonal funktion i Guds församling tror jag har en möjlighet, kanske mer än någon annan i Guds församling, att lära känna något om Kristi utgivande tjänst för just församling. Här i ligger en stor hemlighet, menar Paulus. De äger trons hemlighet. Jag tror att vi får spara detta till ett annat tillfälle, att närmare betrakta äldste- och diakonifunktionen. Men jag vill att vi sätter oss in i detta. Jag vill att vi ska förstå på ett mycket allvarligt sätt att Guds församling behöver andliga ledare. Och att Gud visserligen har höga krav på sådana ledare, men att han därför inte skulle vara i stånd att kalla ut sådana ledare just ur denna församling som vår församling utgör. Må vi därför enträget bedja Gud, lyssna till Jetros röst idag, att här behövs flera att bära bördan av de många, för att de många ska få hjälp och andlig hjälp och få höra svaret ifrån Gud och kunna gå vidare i Kristus och växa till. Därför att här finns andliga fäder och mödrar. O, må Gud förbarma sig över oss, så att vi verkligen får denna heliga funktion vital i vår församling ännu mer än vi har. Amen. Ja, Gud, vi tackar dig för Mose exempel. Vi tackar dig för att ibland så ser vi hans svagheter och måste få ta varning, Herre, som vi har gjort idag. Men vi ser också honom där i förbönen, Herre. Tack att det så väl går att tillämpa på vår situation idag. Giv Gud att vi med utsträckta och upplyfta händer befinner oss i oavlåtlig bön. För Annedal, för Göteborg, för vår omgivning, Gud. Så att din församling får gå framåt här i tiden. Får gå framåt här som du har ställt oss i dessa lokala förhållanden. Och allt eftersom människor vinns för dig, Gud, så vet vi att här behövs andliga ledare. Och jag ber dig, Gud, att du idag skulle börja kalla ut någon. Skulle börja ropa på någon. Skulle börja lägga ner i någons hjärta en känsla av åtrå efter denna härliga uppgift att få tjäna dig. Att få vara en herde för flocken. En liten del av flocken. En större del av flocken. Att få vara en diakon. Att tjäna dig på ett praktiskt sätt, Herre. För att avlasta de äldstes funktion i församlingen. O Gud, vi ber dig att du skulle leda oss framåt denna höst, som vi snart går till mötes. Att vi skulle få se stora resultat, Herre. Att Saronförsamlingen skulle få se väckelse, Herre. Men när väckelsen kommer, att vi skulle stå där beredda att ta hand om de många nyfrälsta som vi vet och tror att du kan ge oss, Herre. O Gud, hör vår bön. Res upp andliga ledare ibland oss. I Jesu Kristi namn, ditt eget namn till förhärligande. Amen.